Jag heter Niklas Sellerstedt. Ni lyssnar på det 14:e avsnittet av veckans MLB. En podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket annat. Välkomna att titta in i vår värld. Och med det är det dags att välkomna min vapendragare. Hela vägen från Vasastan i Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i change-up-hastighet. Killen som gav... ja, precis, en röst. Olof, a win-win situation, Svensson. What's up?
Tjena Niklas, det är bra. Tack. Nu är det jag som får säga att vi är på paradisön.
Ja, absolut. Vi är faktiskt på Hisingen. Nu har vi tagit ut hit.
Ja, inga helikopter än så länge. Men...
nej, jag har inte spelat sedan fotboll så det är lugnt.
Nej, precis.
Ja, hur mår du? Är det bra?
Det är bra. Mm. Det blev inte så mycket baseball i helgen som jag hade hoppats. Vi hade besök.
Mm-hmm.
Så att det blev någon enstaka match där, men inte som det brukar. Hur har du haft det då, veckan?
Jo, men mycket bra. Men jag håller på att bli galen för jag har fått den här, om du har hört Movits låt Självantänd på hjärnan.
Nej, det har jag faktiskt inte hört.
Den instrumentala versionen där.
Asså.
Ja, hur är det där egentligen? Movits, de är ju från Luleå. Du var ju lite svävande på om du, var du verkligen kommer ifrån.
Ja,
men kan du,
så var det.
Hur är det där egentligen?
Ja, men det är ju så här att jag är ju född i Luleå.
Mm.
Men flyttade till Uppsala när jag var 13.
Just det.
Och där korsades ju våra vägar för första gången.
Mm.
Och sen för drygt ett år sedan då, så blev jag göteborgare.
Ja, du har följt efter mig.
Ja, lite stalkervarning där. Ja, så att, vi får se var du hamnar nästa gång.
Ja. Jag måste bli av med den här låten, så kan vi inte göra så att vi bara spelar upp några sekunder så tror jag att det blir så här som att vi skickar ut låten vidare till lyssnarna så blir jag av med den jäveln.
Ja.
Mm.
Ja, ja, tack Niklas. Nu fick jag den på hjärnan. Det är gött när man ska somna ikväll.
Ja, vi kanske får köra lite mer av den senare i programmet. Vi får se.
Ja.
Mm. Nej, men nu kör vi.
Yes! Ja, äntligen är vi igång. Jag tänkte börja med en riktig holmgång som gick av stapeln i fredags. När San Francisco mötte New York Mets på City Field.
Mm.
Det var ju en ganska jämnt tillställning fram tills tredje inningen. Och efter toppen tre där så måste Mets ha rökt på något riktigt tungt. För att då gick de ut och sotade in 12 runs i en inning. En halvinning.
12 poäng. Ja, det är rätt mycket det.
Ja, den varade i 39 minuter. Sug på den nu. Och det som var lite roligt med just det här 12 runs inningen var att det var ju liksom inga error från San Francisco som fick ut spelare på bas, utan det var ju de första 8 slagmännen nådde bas via hits eller walks. Mm. Det var 4 som kom ut på walk då. Innan San Francisco lyckades få sin första out när de strikade ut pitchen Steven Matz. Och sen efter det så kom det 3 singlar innan Yoenis Céspedes, fantasibilsmannen, slog sin tredje Grand Slam i karriären. Och bara för att visa vilken sjuk inning det här var så var det alltså 4 spelare som gjorde poäng 2 gånger. Och det här var ju naturligtvis franchise-rekord, men det var inte med så mycket. För det tidigare rekordet var 11 runs. Kommer du ihåg, eller vet du vilka det var mot?
Nej, absolut ingen aning.
Det var mot Chicago Cubs.
Jaha.
Mm. 2006 på Wrigley Field.
Okay.
Och det var inte det enda rekordet, utan det var Céspedes satt rekord i flest antal RBIs i en inning när han sopade hem 6 RBIs då.
Okay.
Plus att han satt rekord i antal raka matcher med extra base hits. Och den stackars pitchen Jake Peavy, han lyckades alltså bara få 6 outs på 70 pitchar innan han rök. Så att det var en tuff dag på jobbet från honom.
Ja, det måste man väl säga.
Jag vet inte om du såg någonting av den matchen.
Nej, jag såg den inte alls. Den matchen. Nej.
Men roligt för de Mets-fans-lyssnare vi har i alla fall.
Ja, jag gjorde en ganska skön liten baseballspaning idag faktiskt.
Mm.
Du vet ju, Statoil, de har ju bytt namn.
Ja, det har de.
Till Circle K. Och det där gjorde de typ över en natt eller någonting. För idag har jag bara sett liksom det, den loggan överallt.
Mm, det har jag inte ens tänkt på.
Okej, okay, och den Circle K, de sponsrar ju Cleveland Indians. Och inte bara på vanligt sätt, utan de sponsrar ju det strikeout-märket, om man ska säga, som sätts upp på centerfield på deras hemmaarena Progressive Field.
Mm.
Så att varje gång en pitcher Indians kastar en strikeout så sätter en snubbe upp en Circle K-logga där ute på outfield.
Aha.
För det är ju så att den logotypen ser ut som tecknet man antecknar i protokollet. För när det blir en strikeout, då gör man ju ett K.
Mm.
Och gör en cirkel runt för att det är en out, så att säga. Så att det är Circle K.
Visst finns det olika kon för hur man strikar ut också?
Ja, det kan ju bli ett bakåtvänt K.
Mm.
När man inte svingar. Och ett vanligt K när man har svingat då. Eller så kan man skriva KS för swing och KC för när det blir en cold strike på sista då. Ja, vad har hänt mer i veckan här? Känns det som att det är något viktigt?
Ja, viktigt och viktigt, men nu om vi ska gå in på lite fotboll då, så säkrade ju Leicester City Premier League-titeln i kavaj här i måndags.
Mm.
När Tottenham kryssade borta mot Chelsea, och det var ju den största skrällen någonsin i den engelska nationella fotbollen. De Leicester gav alltså innan säsongen startade 5000 gånger pengarna.
Men varför spelar de i kavaj?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Det är ju jätteotympligt ja. När man ska springa runt i planen. Eller på planen. men i och med att de var så, att det här var så stor skräll då, så tänkte jag försöka hitta någon motsvarighet i baseballen då. Alltså försöka hitta en av några osannolika World Champions. Och då föll lotten på Los Angeles Angels.
Mm.
Som vi var såg för någon månad sedan. För inför postseason, alltså slutspelet 2002.
Mm.
Så hade organisationen under hela sin historia, alltså drygt 50 år tror jag, tagit sig till slutspel endast 3 gånger tidigare. Och den senaste gången var 1986, alltså 16 år sedan då det begav sig 2002. De tog sig i och för sig dit via ett väldigt bra rekord på 99-63. Men det här var ju samma år som Oaklands Moneyball-lag vann divisionen. Vilket jag gav att då fick ju Angels ta sig dit på ett wildcard och möta det bästa laget i American League. Vilket då var New York Yankees. Så de möttes då i American League Division Series, som motsvarade kvartsfinalen kan man säga. Och Yankees hade vunnit 4 raka pennants, alltså American League-titlar. Och hade vunnit 4 World Series de senaste 7 åren. Så Angels var ju grymma underdogs. Men de vann med 3-1 och avfärdade sen Minnesota med 4-1 i ALCS, då American League Championship Series. Så då var det dags för World Series. Och här mötte man San Francisco och låg under med 2-3 i matcher hemma och 0-5 i botten 7.
Just det var egentligen bara Giants skulle väl bara spela av den matchen helt enkelt. De ledde ju otroligt stort då.
Ja, det var, de var 9 outs från att vinna titeln då. Men inträder då The Rally Monkey. Och det här är alltså ett fenomen som man kan tacka två snubbar som skötte jumbotronen för. För att 2 år tidigare när Angels låg under, också mot San Francisco faktiskt, i botten 9 med 5-4, så fick de för sig att ta ett klipp från The Pet Detective, som alltså är galopperande detektiven, tror jag heter på svenska.
Yes.
Kan det stämma?
Ace Ventura.
Just det. Och det här klippet föreställde då en apa som hoppar upp och ner. Och det slängde de upp på jumbotronen, och Angels gjorde 2 runs och vann matchen. Och det här blev så populärt så man förfinade lite grann och gjorde ett eget klipp genom att ta in en kapucinapa, tror jag heter. Satte på honom en Angels-uniform och så fick han hoppa upp och ner på ett bord medan man spelade House of Pains låt Jump Around. Så att alltså i World Series Game 6, botten 7, 2-3 matcher och 0-5 kör de igång The Rally Monkey. Och vad händer? Jo, Angels gör 3 runs i 7:e, 3 runs i 8:e, vinner Game 6 och även Game 7 med 4-1.
Mm.
Och efter det så gick de till postseason 6 gånger till på raken. Allt tack vare The Rally Monkey, jag vet inte. And in the 7th, they turn to their good luck charm. They put the Rally Monkey up on the scoreboard and this place went berserk.
The fans just go crazy seeing that thing, and it gives us a nice boost of adrenaline to go up there and try to kick butt.
The Rally Monkey has made several appearances, urging everybody to crank it up.
And once again, facing Ortiz, that's precisely what they did.
Vi fick ju inte se den eftersom när vi såg Cubs-matchen så var ju Cubs så överlägsna.
Ja, precis. Det fanns ju ingen möjlighet för Angels att
vända den
matchen. Nej.
Nej.
Man kan väl jämföra, alltså Leicester, alltså, de var alltså 5000 gånger pengarna på att vinna.
Ja.
Högsta oddset inför säsongen 2016 i Major League Baseball hade ju Braves. Det kan man ju jämföra med. De var 500 gånger pengarna.
Ja, jag läste någonstans att det här var jämförbart med om typ Toledo Mudhens som spelar AAA-ball skulle få hoppa in i högsta ligan idag och så gå och vinna World Series.
Ja, det kanske stämmer. Ja, på tal om lite mindre, kanske okända lag, så tänkte jag faktiskt att vi går direkt över till Three Strikes You're Out-segmentet.
Det låter härligt.
Ja, där jag ställer dig mot väggen och där du behöver då välja utifrån två val då, tre gånger. Och den här gången är det ett lite mindre kända lag, deras namn då. Vilket du tycker kanske är det skönaste namnet.
Mm.
Det här är väldigt okända lag. Du kanske har hört talas om några av dem.
Jag tvivlar på, men ja. Bring it.
Yes. Första paret ut. Savannah Sandgnats.
Vad är en gnat?
Ja, vad fan är det? Är det så här sandloppa eller?
Ja, okej.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag köper det.
Ja, mot Modesto Nuts.
Modesto Nuts.
Ja, det är faktiskt riktigt bra.
Ja, riktigt bra. Alltså.
Ja, Modesto Nuts. Okej, okay. Ja, nej, men det är skönt. Okej, okay, andra paret ut. The Fall River Adopted Sons.
Du hittar inte på alltså.
Nej, det finns. Googla. Ja. The Fall River Adopted Sons.
Ja.
Mot Hartford Yard Goats.
Yard Goats. Vad var det första igen?
The Fall River Adopted Sons.
Ja, The Fall River Adopted Sons, bara för att det var så sjukt.
Hartford Yard Goats. Mm. Yard Goats, det låter lite som en så här band.
Ja, det är det.
Rockband.
Faktiskt, bra namn för de som funderar på ett.
Ja, The Yard Goats.
Men det måste alltså vara en trädgårdsjet, eller?
Ja. Ja, men det är väl coolt.
Ja, absolut.
Ja, men sista paret ut här. Då har vi faktiskt en engelsk klubb här. Jaha. Som en liten outsider. Ja, mot ett amerikanskt lag, även fast det inte låter riktigt så. Men ja, då kör vi.
Mm.
Bolton Robots of Doom.
Ja.
Mot Cairo Syrup Makers.
Syrup Makers?
Ja.
Åh, den där var svår.
Ja. Bolton Robots of Doom mot Cairo Syrup Makers.
Det blir Cairo Syrup Makers.
Ja.
Säg det tre gånger i rad utan att vricka tungan.
Nej, men den är... Jag gillar den faktiskt.
Ja. Ja. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out.
Ja, men nu har vi kommit fram till...
Låter episkt.
Ja, för andra gången i den här podcastens historia så ska vi nu välkomna våran gäst. Mannen som har stått på disabled list i över 20 år.
Snubben som för närvarande har fullt sjå med att uppfostra ett helt infield.
Ja, Erik Öhman. Välkommen.
Tack så mycket. Härligt att vara tillbaka.
Ja, gött.
Gött. Hur är läget?
Nej, men det är bra. Man krigar på.
Härligt. Ja, men vi tänkte ju, vi ringde upp dig för att få lite hjälp i att summera den här första månaden, eller april.
Mm. Exakt. Men jag tänkte snacka om liksom vilka som har infriat förväntningarna och vilka som har varit besvikelser och lite så här överraskningar och lite så.
Mm.
En grej man märker så där varje försäsong, det är att det är otroligt svårt att förutspå vad som ska hända liksom, under resten av säsongen utifrån vad som hände precis i början. Det svänger ju extremt. Men alltså, Mets till exempel, där var det ju, jag menar, det var ju artiklar som, ja, men är det dags för Mets att få panik nu och så där, där de hade börjat halvdassigt så här, i första två veckorna var de ju riktigt dåliga. Och sen helt plötsligt så vinner de, vad var det, 9 raka. Och alla tycker att Mets är oslagbara. De är grymma. De kommer gå till World Series. Inga problem med all den pitchingen de har. De är bäst. Jag tänkte liksom ta upp några grejer här. Spelare som har varit bra, lag som har varit bra. Eller som har varit dåliga, besvikelser och sånt. Och liksom försöka hänga upp det på någonting sådär. Om det verkligen är det hållbart. Är det här liksom, är det så här det kommer fortsätta resten av säsongen? Eller är det bara en slump? Så om man börjar med de som har infriat höga förväntningar. Då är det ganska lätt egentligen att se. Ja, men Cubs och Nationals. De har ju en bra vinst-förlust-record och det är inga större konstigheter med det. Det är ju liksom, det är ju bra lag som alla tyckte hade bra spelarmaterial. Och man kan se också att de har båda har en ganska hög run differential, alltså skillnaden mellan hur många runs de har producerat och hur många de har släppt. Och det brukar vara ett ganska bra mått på hur bra man faktiskt har presterat på riktigt. Liksom. Det är klart att det kan slå lite snett om det är så att man har spelat mot väldigt svagt motstånd och sådär. Och gjort massvis med runs i någon match och sådär. Men på det hela taget så brukar det vara en ganska bra måttstock. Där kan man väl inflika i och för sig att Nats har mött väldigt svagt motstånd i början. Så man kanske inte ska dra riktigt lika stora växlar på deras prestationer som med Cubs. För Cubs har ju varit asgrymma. Vad var det vi konstaterade? Nu ligger de alltså, vad sa vi, 20 vinster och 6 förluster.
Men de har ju inte förlorat mer än en match i rad, läste jag. Och det är väl det som är,
nej, just
det. Ligger där de gör.
Mm. Exakt. Det har väl i princip aldrig hänt.
Nej,
Cubs har aldrig gjort det.
Ja, de är löjligt starka alltså.
Under en hel månad.
Ja,
så.
Men det är roligt. Du nämnde ju det här run differential. Deras run differential nu är ju, ja, efter matchen idag är den ju någonstans 94 eller någonting sånt. Mm. Redan nu efter april och några dagar in i maj. Och förra året när de gick till slutspel och var riktigt bra, deras run differential på hela säsongen var 81.
Mm.
Ja. Nu är den redan 94.
Det är ju faktiskt, det är helt galet. Det går liksom inte riktigt att begripa hur bra de har varit då. För de har alltså 94 run differential på 25 matcher. Det betyder att de vinner sina matcher med nästan 4 runs hela tiden.
Men där kan vi också prata om liksom det ojämna i National League. För ja, det kanske är fler än jag som lyssnar på Buster Olins Baseball Tonight podcast. Mm. Och han hade ju suttit och räknat på det där, och det var väl någonstans på 1800-talet. Så långt bak fick man ju gå för att hitta ett högre antal matcher procentuellt sett som var ojämna.
Mm.
Alltså, och med ojämna så menade han då matcher som slutade med en skillnad på 4 poäng eller mer.
Mm.
Så att det har varit väldigt ojämna matcher hittills i år då.
Och det är ju, där kommer vi in på en av mina punkter. Vi kan ju nämna det här med en gång, liksom, att Braves och alla andra då, Braves är de som har varit allra sämst hittills, men även alla de här andra som är i tanking mode eller rebuilding mode, det beror lite på hur elak man vill vara och beskylla dem för att lägga sig, men det kunde man ju se redan på förhand att Braves, Brewers, Reds, Padres, Twins och Marlins och även Phillies, att de inte alls skulle vara med och konkurrera den här säsongen. Så de har ju varit precis lika dåliga som väntat, förutom Phillies. Och det ska vi prata lite mer om sen. Men
Vi kan ju bara säga att det här är ju samtliga lag utom Minnesota i National League.
Just det, och det gör ju verkligen att National League är, ja, det är väl inte lika kul att se på matcherna helt enkelt som man kunde hoppas på. Menar, ni hade ju såklart glatt att vara på opening day i San Diego, men ni skulle ju förmodligen gärna sett en match som inte slutade 13-0.
Ja, visst är det så.
Mm.
Då pratar vi om några som har varit bra som förväntat. Så är det, då är det just den där Cubs och Nationals pratar vi om. Och sen så ska vi prata om spelare där då. Så är det ju väldigt lätt att välja ut Jake Arrieta. Han är ju så bra så att det är ju liksom helt obegripligt. Såg lite statistik här. Lyssna på det här. Sen början på augusti så har han gjort 16 stycken regular season starts. Alltså vi räknar bort postseason. Då har han pitchat, nu har han pitchat lite mer. Vi säger 125 innings ungefär. På den tiden, gissa hur många runs han har släppt?
Nej, ingen aning.
7.
7?
Det är helt galet.
Ja, vad är han? 6 vinster och 0 förluster nu redan, va? Ja. Och ingen Cubs pitcher har väl vunnit sina 6 första matcher. Jag tror jag läste på typ över 750 år.
Det är länge.
Ja, men om vi ska prata om ett annat pitching monster så Noah Syndergaard. Han kastar ju sjukt hårt. Och sen har han en slider som ligger ungefär på 93 i snitt. Och det är ju hårdare än de flesta kastar sin fastball. Och så har han, hans changeup då ligger kring 90.
Ja, det är galet.
Den är 7 miles per hour snabbare än Jared Weavers fastball.
Ja, det är helt stört. Han är ett monster. Och han har ju såklart varit grym här i början. Men han har, nu senaste starten så har han haft lite svacka. Han har kommit undan med lite mer. Till exempel hans slider är så här, lite ny pitch för honom som han inte använt sig av förut. det händer att han hänger den, det vill säga att den helt enkelt inte får den skruv den ska, utan går rakt istället, liksom ligger och bara spinner i luften. Men han har kommit undan hyfsat med det i alla fall, och det är inte så konstigt kanske med tanke på hur extremt hårda hans pitchar är, så är det ändå svårt att träffa den. Då kommer den ju mera som en 90 mile per hour fastball, och det är ju inte helt lätt att träffa den heller. Så vi får väl se hur det går där. Sen har man ju sett också att han har problem nästan lika illa som John Lester i Cubs nu för tiden, med att hålla löpare på bas så att de inte stjäl baserna helt enkelt. Det går alldeles utmärkt att stjäla mot honom, för han är väldigt långsam liksom, i sin delivery.
Mm.
Så vi får se hur det fortsätter. Men det är ju alltid kul att se honom. Han är ju ett monster, alltså kasta så hårt, det är ju helt obegripligt. Men vi ska prata om lite överraskningar.
Mm, kul.
Då har vi ett lag som sticker ut där, och det är ju faktiskt Phillies. De var ju tippade att vara toksämst. De har ju egentligen ingenting att bygga på och har ju bara försökt att plocka in unga talanger, och sen så har de ju ett par dyra utgående kontrakt, framförallt det här bedrövliga kontraktet med Ryan Howard som tyvärr har blivit en stor flopp då. Men Phillies har, trots att de bara har unga talanger plus några dyra gamlingar, så har de faktiskt lyckats riktigt bra här då, om vi tittar i vinst-förlust-kolumnen. Men om man då ska titta lite närmare på om det här kan vara hållbart då, så ser man ju, det beror ganska mycket på att man har haft många udda poängsvinster, och man har en dålig run differential, och man har väldigt klen offensiv, och de här framgångarna då, att man ligger så pass bra till ändå i divisionen, det beror på att man har haft grym pitching, de här unga talangerna. Så vi har ju sett de här Vince Velasquez, och så har vi Nola. Men riktigt vassa killar, alltså, de har varit grymma. Många strikeouts och släppt väldigt få runs, och ser väldigt intressanta ut. Phillies är ju liksom en traditionsrik klubb, och det ser ut som att den här rebuildingen kommer gå betydligt snabbare än vad man trodde, för har man en bra pitching staff så kommer man ju långt, det vet man ju.
Jag kollade lite på jag nämnde tidigare, expected win loss, alltså den är på 11-16, inte så himla bra alltså, för de har ju vunnit 16 matcher, så att, men egentligen då så borde de ha förlorat 16 matcher. Men samtidigt så finns det några andra saker som faktiskt pekar emot Phillies fördel. Det finns något som heter Strength of Schedule, alltså där man rankar hur spelprogram man har haft hittills då. Och där ligger Phillies tvåa. Det är bara Red som har haft en svårare inledning på säsongen.
Mm.
Cool, har du några andra överraskningar så här?
Yes, vi har ju nu ska jag låta bli och göra någon sån där ordvits på det, men Trevor Story.
Nej, bra ändå. Olof förstår ändå inte dem.
Nej, exakt. Flyger rakt ovanför mig.
Exakt. Ja, undviker det så att han slipper skämmas. Det är ju då shortstoppen i Colorado Rockies, och han fick ju hoppa in då efter att José Reyes blev han har åkt dit för hustrumisshandel, eller hur är det egentligen? Han har inte åkt dit än, men han är i alla fall anklagad, och det verkar ju vara en ganska smutsig historia.
Mm.
Så han spelar ju inte i alla fall. Och Trevor Story hoppar in, rookie, och slog 10 homeruns under april. Och det är ju, det har väl aldrig hänt förut, eller det har hänt en gång förut för en rookie, eller hur? Så han är ju, vi tre har ju snackat förut, och vi brukar ju få lite råd av att kolla liksom vad man är on pace för antal homeruns och sånt.
Vad alltså on pace, kan du förklara vad det är?
Ja, det är ju alltså om man liksom extrapolerar då den siffra som vi har hittills. Om man säger 10 homeruns på de matcher som har spelats hittills, om du då multiplicerar det så att det blir, så att det motsvarar då vad över 162 matcher, hur många homeruns blir det då? Och då kan man ju bara häfta till med, ja, men det är en månad av 6 ungefär, så att han skulle ju ligga on pace för ungefär 60 homeruns, så det är ju en monstersäsong liksom. Och det kan man väl säga med en gång att det lär ju inte hända.
Det är ju faktiskt så, han har ju inte flest homeruns i sitt egna lag längre ens. Det är ju den här spelaren som du viskade om just lite i avsnitt 8.
Precis, Nolan Arenado. Just det, han har gått om nu.
Ja, han är
ruggigt bra. Komplett spelare, verkligen.
Mm. Så det var ju bra viskat av dig i avsnitt 8.
Exakt, man säger, tror det.
En sista grej om Trevor Story då, bara att om jag nämner de här namnen: Andrew McCutchen, Joey Votto, Robinson Cano, Adam Jones, David Wright, Evan Longoria och Victor Martinez. Vad har de gemensamt?
Ja, det var en bra fråga du. Mm. Men förmodligen att de har sotat iväg många homeruns under sin debutsäsong. Ja. Eller något. Eller första månaden.
Under sin karriär så har de aldrig haft en månad med 10 homeruns och 17 extra base hits.
Åh, jäklar. Och men det har han.
Ja, det gjorde han med sin första månad in the big leagues.
Just det.
Bara för att understryka hur fantastiskt bra han har börjat och vilken askungesaga det är.
Nej, men då så. Vi ska snacka lite om besvikelser också.
Mm.
Där har vi Houston Astros. Det är ju stor besvikelse, verkligen. Alltså, de har ju bedrövligt resultat jämfört med vad man kunde förvänta sig. Och det var väl kanske lite överraskande förra året istället att de skulle gå så bra som de gjorde. För det var ju, de körde ju verkligen en rebuilding fullt ut. Och var ju extremt dåliga under 3 år i rad. Jag tror de hade över 100 förluster 3 år i rad, eller hur?
Ja.
Och sen rätt vad det var, alltså det gick väldigt fort där, helt plötsligt till förra säsongen så var de med och slogs om en plats i World Series i princip. Alltså de var ju verkligen med och konkurrera på allvar där. Så kanske kan det ju vara så också att deras nivå förra året, att de nådde upp lite väl högt jämfört med sin riktiga, att de hade lite flyt eller någonting då. Och att kanske inte är så att det var deras riktiga nivå, hur man nu ska mäta det.
Men du har nog rätt, för att, ursäkta om jag avbryter där, men nej, om vi går tillbaka till just det här med strength of schedule, så har de haft lättast spelschema hittills.
Och då är det ju skrämmande att de faktiskt har varit så dåliga som de har.
Ja.
De har ju haft jättestora problem med sin pitching. Jag tror jag snappar upp att de har deras pitching staff har en sammanlagd era på 7 ungefär. Det duger ju inte. Man har tappat Lance McCullers skadeproblem där. Han kastar ju väldigt hårt och det behövs i den där pitching staffen. De har inte så många andra som kastar hårt. Mm. Så det kan vara bra att ha med åtminstone någon sån. Han har en fastball som ligger över 95. Så vi får väl se vad som händer där, om de rycker upp sig lite grann när det gäller pitchingen, och framförallt Dallas Keuchel då. Och de får väl tillbaka Lance McCullers om ett tag, men då vet man ju inte riktigt vad man kan vänta sig av honom, för han har varit borta länge.
Men hörni, Yankees då? Är inte de en besvikelse? Visst, det är ju nu i maj det verkligen har börjat skita sig, för de har väl inte vunnit i maj än. Det är 5 raka förluster eller något sånt där. Och de har ju inte haft en enda losing season sen, jag tror jag läser, 1993. Och vad tror vi? Är vi på väg mot Yankees första förlustsäsong?
Alltså vi flaggade ju när vi gick igenom American League East för att Yankees har en extremt gammal lineup.
Ja, världens äldsta lineup.
Ja.
Genom tiderna.
Genom tiderna.
Nu är det ju lätt att gå i den här fällan igen då. Liksom döma bara snabbt utifrån vad man har sett. Det är inte så många matcher, men av det man har sett hittills så är det ju väldigt lite som talar för vändning. För det är ju det är åldrande spelare och de presterar dåligt, och det finns inte så mycket bakom heller. Det är si och så med pitchingen också. Där har man inte så mycket uppsida att räkna med heller, tror jag.
Är det dags nu för lite tanking för Yankees del? Lägga sig lite och låta de här kontrakten med Teixeira och Beltran och A-Rod och CeCe att de ska rulla ut här.
Alltså, problemet för Yankees är väl att precis, finns det i deras MO överhuvudtaget? Ja, kan man göra så här, det?
Nej, men man kanske inte gör det så jäkla tydligt. Alltså, grejen är, man behöver inte köpa på sig precis som de gjorde nu under off-season. De gjorde inga stora free agent köp
och nej, just det där,
ja, och
på så det kanske sättet, är det de har gjort nu, en liten att tanking tanka. Light
ja, precis. Låt det här rulla ut nu så, ja. 2017 har väl den mesta kontrakten gått ut och då är det väl dags då 2018 hosta upp pengar och inhandla Bryce Harper.
Mm.
Men bra! Har vi gått igenom april där eller?
Det har vi gjort.
Härligt. Ja, men tack ska du ha, Erik.
Ja, grymt.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men då får härligt. Vi se om du vill komma tillbaka och summera maj månad vad det lider här.
Mm. Yes, sir. Det gör jag gärna.
Fantastiskt. Ha det gott.
Ha det bra.
Vi är med. Mm. Yes. Hej.
Hej.
Hej. Vem var det?
Jag vet inte fan. Va? Men hur har han fått ditt nummer?
Jag har ingen aning. Fast han kunde ju en del om baseball.
Ja, det var lite lustigt.
Ja, nej, härligt. Det är alltid lika roligt att få lite så här, ja, lite utifrån perspektiv.
Ja.
Bara vi som sitter och tjabbar hela tiden. Ja, och förra avsnittet, då pratade vi ju om rätt mycket om Minnesota.
Mm.
Och bland annat om deras tidigare Dome, Metrodome.
Just en liten cliffhanger.
Ja, för vi var ju lite svävande om den hade varit den första domen i USA eller inte. Så jag kollade upp det och det var den inte.
Okay.
Det var faktiskt så att först ut var Astrodome. Vet du var den ligger?
I Houston, va?
Mm. Det var ju liksom hemmet för Astros som man kanske hör på namnet. Så att det var väl kanske inte världens svåraste fråga.
Nej.
Men arenan öppnades redan 1965. Och den väckte faktiskt stort uppseende. Bland annat kallades den för världens åttonde underverk.
Ja.
Och det var faktiskt första arenan i sitt slag med konstgräs.
Ja, jag tänkte precis fråga det. Men
ja,
okay. Mm.
För att, ja, man minns ju det här begreppet AstroTurf. Och det kom ju därifrån också.
Mm.
Att det var det som lades där inne och det var det konstgräset kallades, AstroTurf. Ja. Men en liten rolig sak om den här arenan är att det faktiskt har varit en rainout i den arenan.
Jaha, okay.
En rainout är då när matchen ställs in på grund av regn.
Mm.
Och det rimmar ju väldigt illa med just den här inomhusarenan.
Ja, man kan ju börja diskutera takkonstruktionen då kanske.
Ja, nej, men det handlade faktiskt inte om det, utan det var så att det regnade så jäkla mycket i hela Houston-området så varken publiken eller domaren kunde ta sig till arenan.
Oh, jäkla.
Båda lagen hade åkt dit tidigare, men kunde inte göra så mycket liksom, för att det kom ju ingen publik och ja, domaren kunde inte ta sig heller till arenan.
Nej.
Så att matchen ställdes in, det blev en så att säga rainout. Och historien berättar att de dukade upp med bord och stolar på infield, båda lagen där.
Mm-hmm.
Och hade sett ett litet party istället.
Alltså, en rejäl krökafest alltså.
Världens största partytält.
Ja.
Så det, ja, arenan står faktiskt kvar än idag, men den används inte.
Okej. Okay.
Och det är faktiskt, till skillnad från Metrodome i Minneapolis, den är riven nu.
Mm.
Den var ju home of the Twins och Minnesota Vikings 1982. Till ja, ett par år sedan då.
Mm.
För nu är den riven och på platsen byggs den här otroligt stora US Bank Stadium.
Alltså de får har fått varsin stadion nu.
Twins har ju sin baseballarena.
Mm.
Target Field och Vikings då. Amerikansk fotboll får flytta in på US Bank Stadium.
Mm. Det är ganska coolt när de delar på arenorna.
Ja, men jag gillar också det.
Oakland gör ju det, och ett Expos.
Mm.
Det var ju ingen amerikansk fotbollsarena för sig, men det var ju på Olympiastadion.
Just det. Mm. Men det blir väl mer och mer vanligt att man går ifrån det och gör dem till sådana här specialarenor. Ja, sen har vi en annan dome, King Dome i Seattle, som är home of the Seattle Mariners och, eller var, Seattle Seahawks, amerikanska fotbollslaget.
Ja.
Och den är också riven nu och där ligger ju Century Link Field som är Seahawks då. Det är ju samma grej där, att Mariners har ju fått sin egna hemmaarena.
Mm.
Och ja, vi pratade ju inte så där jättemycket om Seattle med Erik här i aprilgenomgången.
Nej, alltså vi trodde väl aldrig att, eller har vi förutsatt att de skulle befinna sig i bottenskiktet.
Mm. Men de leder ju faktiskt just nu American League West.
Ja.
De är ju ett litet smygalag.
Mm. Det brukar alltid finnas något sleeper team som de kallas.
Ja.
Varje säsong. Och det är väl Seattle den här gången.
Ja, men jag tycker det. De lurar där lite, för om man tittar på American League, då hyllas Chicago Whites också väldigt mycket just nu. Mm. Just att de har släppt in bara 78 runs, men alltså Seattle ligger tvåa med bara 83 insläppta. Och det är de tvåa på, och ja, de är, ja, jag vet inte, svårt att veta exakt vad man har.
Men du som har koll på den här statistikparametern expected win-loss, som brukar visa på hur överskattat eller underskattat ett lag är. Hur ser det ut för Seattle där?
Jo, nej, men det är också ganska intressant, för de är, de har 15 segrar och 11 förluster.
Mm.
Men expected, alltså det de borde ha, så att säga, det är 17-9.
Oj!
Mm, så det är riktigt, riktigt bra.
Och hur räknar man ut det här expected win-loss?
Man tar ju då alltså snittet, om man tar hur många runs, alltså poäng man har gjort, och hur många poäng man har släppt in.
Mm.
Och så tar man då, ja, då borde lagen ha vunnit si och så många matcher.
Ja, okej. Okay.
Något annat som Seattle har varit väldigt bra på och är faktiskt bäst i hela ligan, det är deras bullpen.
Mm.
Alltså de här pitchersarna som tar över efter starting pitchen.
Ja.
De har alltså den lägsta batting average against, alltså motståndarnas batting average,
mm-hmm.
Ligger bara på 162.
Oj.
Alltså av 1000 tillfällen så får de bara hits 162 gånger, de motståndarlagen.
Det är ju riktigt bra.
Ja, det är de bäst på i hela ligan.
Ja, men det var ju för att det var ju den nya managern Jerry DePotos första uppgift egentligen, att skifla om lite grann i vintras och förstärka just outfield defense och bullpen som du vinner på.
Mm.
Och det här gjorde han genom att trada bort många av deras prospects som inte har blommat ut. Det har ju varit Seattles stora problem de senaste åren, att de har gjort bort lite grann i draften.
Mm.
De har fått välja tidigt i och med att de har hamnat långt ner. Men har inte lyckats välja de som blir någonting då. Men de profilerna som finns idag, det är ju Felix Hernandez, King Felix som han kallas, pitchen, och som är ruggigt bra. Och sen så är det ju Robinson Cano, andra basmannen, som har inlett riktigt bra i år. Han har 8 homeruns på 25 startade matcher. Så att, men då kanske det är bullpen som är den avgörande faktorn.
Ja, men det kan vara det. Alltså, jag tycker det är ganska kul. Vi har inte, ja, jag har inte tänkt på, inte sett så många Seattle-matcher på några år nu. Så att,
nej, samma här.
Och vi snackade för några dagar sedan om en het spelare. Han spelar ju inte i Seattle, men han är ju faktiskt därifrån.
Ja, du tänker på Michael Conforto?
Ja.
Ja,
han spelar i New York Mets.
Precis, det är ju leftfielder i New York Mets. Han är född i Woodenville, som ligger några mil utanför Seattle.
Mm.
Han blev ju uppkallad i juli förra året och fick väl en tredje säsong ungefär. Han gjorde riktigt bra ifrån sig. Och i år har han börjat, som han avslutade förra året, riktigt bra. Och har satt ganska stora avtryck. Och för det har han fått rubriker som The Mets slugging answer to Bryce Harper och Is he a young Barry Bonds?
Mm-hmm.
Förvisso från New York tidigare, men ändå. Men han har ju ändå 4 homeruns och ett average på 337.
Mm.
Och ja, OPS som är uppe i Bryce Harper-trakter.
Just det.
Och ja, han känner ju till Bryce Harper väldigt väl, för de är lika gamla och möttes vid ett flertal tillfällen då de var 12, 13, 14 och kuskade runt i ligorna på västkusten.
Just.
Men då när han mötte Bryce Harper så kunde jag ju se direkt hur duktig han var. Och enligt Conforto så var Harper ett huvud högre än alla andra och spelade bara i de bästa lagen. Alla visste vem Harper var, men Harper hade ingen aning om vem Conforto var.
Nej.
Men det lär jag ju ha nu.
Jag har en liten intressant grej där. Om man ska jämföra Harper, Conforto och även Trout, Mike Trout. Då såg jag en statistik efter de här spelarnas första 78 matcher.
Ja.
Jämförde de. Och vem tror du hade det bästa averaget, alltså batting average, slag genomsnittet av de här tre? Conforto, Harper eller Trout?
Conforto.
Yes,
ja,
det stämmer.
Riktigt.
Vem har slagit mest homeruns efter de första 78 matcherna?
Ja, det är huggis och stucken, men jag får välja Harper då.
Nej, Conforto.
Asså?
Mm. Och vem hade både högst on-base percentage och on-base percentage plus slugging percentage?
Ja, jag får ju då dristar mig till att säga Conforto.
Yes. Ja, men det är faktiskt så att efter de första 78 matcherna i respektive karriärer här så är Michael Conforto bäst.
Mm.
Men till saken hör är att Conforto är 3 år efter.
Ah.
Han debuterade vid 22 års ålder.
Just det.
Och Bryce Harper och Trout var mycket snabbare ut i sina karriärer. Mm. Så att de var ju bara 19 år. Så att ja, han har ju mycket större rutin, så att det är inte så konstigt kanske.
Nej.
Att han också spelade sina 78 första matcher bättre än de här andra killarna.
Mm.
Så, för riktigt så bra är han ju inte. Alltså det är ju inte de här tre det handlar om kanske, utan
nej.
Harper och Trout är väl kanske steget före då.
Ja, än så länge. Varför.
Men det var ganska intressant, för du nämnde tidigare Robinson Cano i Seattle Mariners.
Mm.
Och jag såg här Kevin Long, han är ju hitting coach i New York Mets,
ja,
just nu. Han jämför Conforto med just Robinson Cano. Mm-hmm. För Kevin Long var hitting coach i Yankees tidigare, om du minns det.
Ja.
Och just att Cano började att slå som nummer 8 i slagordningen och arbetade sig successivt upp och landade till slut som nummer 3 i slagordningen. Och det är precis vad Michael Conforto har gjort. Han slår som 3 i Mets nu. Ja, så det är ju stora ord såklart. Mm. Och det är kul när det kommer fram sådana här killar.
Mm.
Sen är ju en annan spelare från Seattle i hetluften igen.
Ja.
Det är ju faktiskt Tim Lincecum som kommer från Seattle, eller en förort som heter Bellevue eller något sånt där.
Ja, just det.
Han ska ju ha ett litet showcase på fredag, eller när den dagen som den här podden släpps.
Mm.
Och man tror väl att det är ungefär 20 lag som kommer ha scouter där som ska titta på honom då.
Kan du bara förklara vad en showcase är?
Ja, man visar upp sig och i den här...
Det är som en arbetsintervju, en jobbintervju.
Ja, men så kan man säga. Fast det är lite mer praktiskt.
Ja.
Ja, och Tim Lincecum har ju smeknamnet The Freak.
Ja.
Så att det blir väl någon typ av freakshow. Så kan det bli.
Ja, men det är ingen dunung vi pratar om.
Nej, så är det ju inte. Alltså grejen är, han avbröt ju 2015-säsongen med en höftskada.
Mm.
Som han nu har opererat och har rehabbat sig från. Och han är ju en rutinerad pitcher. Alltså han fick ju Cy Young Award både 2008 och 2009. Alltså som den bästa pitchen. Han var uttagen i All-Star-laget 4 år i rad i de där åren. Och så... Han blev ju World Champion med Giants 2010, 2012, 2014 då.
Ja.
Har kastat 2 no-hitters, båda mot Padres. Och det här är ju, alltså han är ju den enda tillsammans med Sandy Koufax som har multipla sådana här utmärkelser av både Cy Young Award, All-Star, World Champ och no-hitter.
Mm.
Så att det är ju en rutinerad och riktigt bra pitcher.
Ja.
Då får man ju se om han får något. Jag tror givetvis att han får något jobb. Men frågan är om det blir som starting pitcher eller reliever. Eller,
Ja, alltså han är ju free agent nu. Och anledningen till den här showcasen är väl att San Francisco uttryckligen sagt att de tänker använda honom som reliever. Men han vill ju bli en starting pitcher.
Ja.
Jag vet inte om du hörde här, Niklas, att jag kallade honom en dununge.
Ja, en dununge.
Ja, jag menar naturligtvis en duvunge.
Ja.
Har vi rätt ut det?
Men dununge, det var mysigt också.
Ja, ja. Kanske ska börja använda det.
Ja.
Kanske flyger.
Jag tyckte, det var ganska... När jag ändå pratar om Seattle så kommer det ganska många stora företag från den stan.
Mm.
Och ett av dem är ju det här, de som tillverkar flygplan, Boeing.
Ja.
Och där jobbar ju faktiskt Tim Lincecums farsa.
Jaha.
Jag tror han heter Chris Lincecum.
Mm.
Och fram tills Tim Lincecum skrev på sitt första kontrakt och fick sin signing bonus.
Ja, då behövde han inte.
Chris gick inte tillbaka till Boeing då. Det blev inga fler flygplan byggda för pappa Lincecum då. Utan då gick han i pension.
Ja, det förstår jag.
Ja, men det finns ju många företag i Microsoft. Det kanske är alla mest kända från Seattle.
Ja, precis. Visst är det så. Och jag läste faktiskt, det visste inte jag om, att jag tror att Microsoft startade i New Mexico.
Mm-hmm.
Och sen så flyttade de till Seattle 12 år senare och sånt där.
Mm.
Men just för att komma tillbaka till Boeing så har ju de världens största byggnad i sin fabrik i Everett som ligger utanför Seattle.
Det var dit alltså Chris Lindskam aldrig gick tillbaka.
Nej, exakt. Den är alltså 13,3 miljoner kubikmeter. Mm. Och är som en liten stad med egen brandstation och sjukhus och vattenreningsverk. Och Boeing, det är, jag är ju lite flygrädd.
Jaså?
Ja, det har ju du fått erfara. Och de som lyssnade på extra avsnittet när vi åkte till LA kan ju märka då att jag själv medicinerar med kopiösa mängder alkohol när jag ska flyga. Men när jag bokar en biljett så brukar jag alltid titta på vad är det för flygplan som flygbolaget flyger med.
Mm.
Och då brukar Boeing alltid vara, kännas tryggt.
Okay.
Även fast jag kanske föredrar Airbus. Varför jag nu gör det? Vi är ju fransmän liksom, men inget ont om dem. Men Boeing gillar vi i alla fall.
Mm, ja, men Boeing gillar vi, absolut. Och du gillar även Starbucks.
Ja, det gör jag.
De kommer ju från Seattle, även de, eller det företaget.
Mm.
Och läste du det i veckan, den här kvinnan som tänkte stämma Starbucks?
Ja, just det.
På grund av för mycket is i deras isdrinkar, eller typ den här frappuccinos och grejer.
Hur mycket var det på? De skulle stämma, eller hon skulle stämma?
Nej, jag kommer inte ihåg, var det 40 miljoner va?
Ja, jag tror det, precis.
Mm, det var det, 40 miljoner kronor var det. Men han, talespersonen där från Starbucks, läste han, tog väl ganska lugnt på det där, jag vet inte, men ja, våra kunder förstår att isen är en väsentlig komponent i våra isdrinkar.
Ja, det får man ändå tycka att ja. Hellre det än utan is.
Ja,
sen är
ja.
Det ju intressant att veta om hon då representerar Starbucks alla kunder, om hon ska dela med sig av de här pengarna, eller varför ska just hon få 40 miljoner kronor?
Mm, nej, intressant. Mm. Men det, ja, kommer du ihåg den där stämningsansökan mot McDonald's på 90-talet och en kund brände sig på varmt kaffe?
Ja.
Och den kunden vann ju faktiskt det målet i domstol. För att domstolen kom fram till att kaffet var orimligt varmt.
Alltså,
ja.
Kom de fram till vilken som var rimlig temperatur då?
Nej, det vet jag inte.
35 grader.
Men den rimliga ersättningen kom man fram till och som betalades ut. Och den var ju på närmare 3 miljoner dollar.
Oh, alltså herregud.
22 miljoner kronor.
Ja.
Och det tyckte de var rimligt, för det var 2 dagars kaffeförsäljning för McDonald's i USA.
Ja, oh, okej.
Okay. Mm. Att
gjorde inget större hål i fickan.
Nej, det gjorde väl inte det.
Tjena.
Ja, vad har vi med på Seattle? Har vi något?
Ja, vi har, kommer ni ihåg den här låten? Who let the dogs out? Ja, det här var ju då plågan Who Let The Dogs Out, som du kanske känner igen, Niklas.
Ja, mycket väl.
En av de mest irriterande och sönderspelade låtarna någonsin. Och den gjordes, som du kanske vet, av gruppen Baha Men.
Mm.
Och deras version var den senaste av en lång radda versioner av den då okända låten, som en av Seattles Mariners anställda stötte på och plockade upp. För att senare bestämma sig för att, på skämt, låta deras backup catcher Joe Oliver ha den som walk-up song. Mm. Alltså som spelas när han ska upp och slå. Och det måste ha fastnat redan då, för att 2 dagar senare gick en välbekant man vid namn Alex Rodriguez.
Mm, A-Rod.
Ja, som spelade shortstop i Seattle då. Och sa att den här vill jag ha som min walk-up song. Och what A-Rod wants, A-Rod gets. Så han fick den och ja, resten är historia. Ju längre säsongen gick, desto mer spred den sig till andra arenor och andra sporter. Och sen så började radiostationen plocka upp den och MTV, och sen kom den till Sverige.
Ja. Jag
fick höra den typ 1 miljard gånger.
Ja,
det var... Så att, tack Seattle.
Tack Seattle, säger The Baha Men också.
Och vi.
Yes. De kanske tjänar ungefär som 2 dagars kaffeförsäljning.
Ja, säkert.
På McDonald's. Ja, vad har vi för hashtag i sociala medier, Olof?
Det är och förblir veckans MLB.
Just det. Ja, men det är härligt. Och man kan ju kontakta oss på vårat Instagram-konto, veckans MLB, eller Twitter-konto, veckans MLB.
Mm.
Man kan också gå med i Facebook-gruppen Sunday Funday, eller på den sidan kan man ju gilla och kontakta oss där. Eller så kan man mejla Olof, som sitter redo och besvarar era mejl på mejladressen
hello@sundayfunday.se. Dag och natt sitter jag och kollar.
Dag och natt, hela tiden. Mm. Nej, men kontakta oss, för det är jäkligt roligt. Och ställ gärna frågor, kom med uppmuntrande ord om ni har det. Kom med kritik, svidande kritik om ni har det. För vi
lägger ner.
Ja, vi lägger ner då blir det inget avsnitt 15. Så.
Nej, skämt åsido, ni ska skicka in allt ni kan.
Ja. Det tycker vi är kul.
Mm.
Och vi hade ju faktiskt en liten, inte tävling, men...
Ja, lite av en tävling.
Ja, Det kan man väl säga. Just om det här med frågor och från våran sponsor från USA-resan Baseballism, att man, om man får frågan uppläst eller att vi tar upp den och svarar på den, så får man chans att välja en sak av dem som vi har lagt ut.
Mm.
Då kör vi den frågan som vi har valt ut den här veckan.
Yes.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
God dag veckans MLB, jag heter John Howdy och jag spelade faktiskt baseball redan på 70-talet med Skellefteå. Så jag är oerhört glad över att ha kommit en MLB-podcast till Sverige och ni gör ett strålande jobb. Jag har en liten fråga och det är det här med The Shift. Jag hörde att det kom upp här i samband med att Yankees starting pitcher Nathan Eovaldi var på väg att göra en no-hitter mot Texas här i slutet på april. Och då, när den här hitten kom i slutet på matchen där, så vart Joe Girardi, manager för New York Yankees, lite upprörd och tyckte att nej, den här The Shift, den ska vi ta bort. Den skulle han framförallt ta bort själv också om han hade varit commissioner.
What do you make of Joe Girardi saying ban the shift? If he were commissioner, he would ban the shift.
I think it's ridiculous. I mean, first of all, let's point out the fact that the Yankees last year and this year are in the top five in the majors in shifts used. So he's not that offended by the shift. He's not that offended by it. You know what I mean? He's still going to use it.
Och vad jag förstår så är The Shift någonting med att infield kan gå över på fullt på andra sidan där någonting. Men det är lite oklart där. Kan ni inte bara förklara lite kort där vad The Shift är för någonting? Keep up the good work. Ni gör ett fantastiskt jobb.
Ja, först och främst måste jag ju säga tack John för de stora orden. Det värmer ju extremt mycket.
Ja, jättekul.
Men för att återgå till frågan då, så är The Shift ett samlingsnamn för hur man positionerar defense för att ta hand om olika situationer då en slagman ska slå. Det vanligaste exemplet är ju om man kanske flyttar in första bas och tredje bas närmare hemplattan, då det finns en möjlighet att slagmannen kommer att bunta. Och det här är ett exempel på en situational shift. Frågan gäller en batter shift, alltså att man anpassar sig efter hur en slagman brukar slå. Och det här gäller ju oftast power hitters som pullar bollen väldigt mycket. Alltså man slår extremt mycket åt det håll man förväntas göra. En kille som slår från left kommer ju slå åt höger. Man gör extremt mycket så att det kommer liksom gå ut mot foul-linjen. Och det här gör man ju oftast på leftis slagmän som slår från vänster. Alltså. Och då gör man det genom att flytta tredje bas till den position där shortstop spelar. Shortstop spelar bakom eller till och med till höger om andra bas. Och andra basmannen ställer sig mellan första och andra bas. Och första basmannen, han drar sig ut till, väldigt, väldigt nära till den högra foul-linjen. Och sen finns det då ett extreme batter shift då man spelar andra basmannen ute på outfield-gräset. Då kallas det en qualified shift och det är för att man ska försöka hålla en hit ifrån att bli en extra base hit. Och i den värsta formen så lämnar man leftfielden helt ensam att täcka hela ytan till vänster om andra bas. Och då är han ändå 10 meter utanför infield. Shift mot righty som slår från höger, det är inte lika vanligt. Därför att man måste ju låta första basmannen vara så nära första bas som möjligt för att kunna bränna slagmannen. Nackdelen med the shift som man har sett vid ett antal tillfällen, det är att om en lefty slår så kan han ju bunta mot tredje bas. Därför att det är ingen som täcker den. Och sen var det någon, jag tror var det någon World Series, Johnny Damon stal från andra bas till tredje bas eftersom ingen täckte där. Och det här reagerade då Joe Girardi mot och jämförde det med 3-sekundersregeln i basket. Att en försvarare får inte befinna sig i målområdet längre än 3 sekunder. Att det här var lite fusk. Sen kan man ju tycka det är konstigt eftersom man använder sig av det själv hela tiden. Men det är en väldigt intressant metod som faktiskt är ganska gammal. Jag tror den började användas 1920 men har blivit mer och mer vanlig nu de senaste åren.
Ja, den har blivit extremt mycket vanligare och det var Joe Maddon som verkligen började använda den på allvar när han var coach i Tampa Bay Rays.
Ja.
Men ja, jag fattar inte Joe Girardis kritik där. Jag tycker han bara, fan.
Nej, det känns lite...
Gubbe, vad håller han på med?
Ja, surt sådär även om man kan använda det uttrycket. Men, för det var ju precis som John sa här då, att i samband med att Nathan Eovaldi hade en no-hitter på gång.
Jo.
Och så slog han The Shift. Mm. Alltså slagmannen.
Ja, men precis.
Så att, det är väl bara att anpassa sig. Håller med.
Mm.
Men stort tack för frågan, John. Och vi får se vad han väljer för
Ja, vad han väljer av de här, framförallt de fyra sakerna som vi har lagt ut då.
Mm, just det.
Det är två t-shirts och två kepsar om man att välja på.
Ja, och det är väl bara, alltså den här tävlingen, om man kallar det, fortsätter ju.
Ja.
Men det kommer bara finnas tre saker att välja mellan nästa gång. Så att fortsätt skicka in frågor. Vi har fått in några riktigt bra. Det var svårt att välja det här, den här gången.
Mm, det var svårt. Och det är jätteroligt om ni, precis som John gjorde här, kan prata in eran fråga. Det behöver ju inte vara... Det här var ju väldigt proffsigt ljud alltså.
Ja, det får man ju säga. Imponerande.
Det behöver det inte vara, utan bara prata in det i telefonen eller vad som helst. Det tycker vi är lite roligare än att vi ska läsa upp det, för våra röster kan man ju tröttna på.
Ja.
Härligt.
Det börjar lida mot sitt slut.
Återigen.
Ja, det går så ruskigt snabbt.
Och ja, vi brukar avsluta med musik.
Mm.
Och det gör vi väl den här gången också. Om vi ska ta något från Seattle. Det var ju så att i början av mitten av 90-talet, då bestod ju mitt liv och ditt liv också väldigt mycket av baseball.
Ja, visst var det så.
Vi levde ju typ i en slagtunnel.
Ja.
Snacka om tunnelseende.
Ja, det får man säga. Ja.
Och musik. Och framförallt då så var det ju mycket grunge.
Mm.
Och Nirvana i synnerhet från Seattle. De var ju väldigt stora då. Mm. Och band som Pearl Jam och... Ja, hela den här Sub-Pop-grejen som är det skivbolaget från Seattle.
Ja, som kom fram i, för oss är riktigt, har varit en riktigt usel period av musik. Och sen vips så kom Nirvana och hela grunge-vågen.
Mm. Nej, vi svalde ju det här med hull och hår.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag var i London där en höst och när jag kom hem så kom jag hem i en svart Nirvana t-shirt och på ryggen stod det Fudge packing, crack smoking, Satan worshiping motherfucker. Och det var lite nytt från vad jag brukade klä mig i. Och farsan var väl sådär halvnöjd då. Men det var det man hade på sig. Och jeans.
På släktmiddagar.
Ja, och keps. Jag vet inte, jag körde mycket med en vit Red Sox kepa. Kommer du ihåg den?
Ja, det kommer jag ihåg.
Den finns någonstans.
Inte lika vit va?
Inte riktigt lika vit längre. Ja, ja. Men det blir faktiskt ingen grunge den här gången. Inte heller Jimi Hendrix eller Band of Horses, som också är band från Seattle.
Ja, vilken musikstad alltså.
Mm. Utan en låt med väldigt stor baseballkoppling. En låt som handlar om American League Division Series 1995.
Mm.
Den handlar framförallt om Edgar Martinez Double. Alltså The Double. Alltså som alla i Seattle vet, om man bara säger The Double.
Mm.
Kan du berätta, alltså vad hände? Varför ligger American League Division Series 1995 så varmt om hjärtat i Seattle?
Ja, men det var ju som du sa i den avgörande matchen mot Yankees. Och det här var ju, hade gått till extra innings. Det var i botten 11. Och Edgar Martinez då fick på en double som slog in. Jag vet inte vem den första poängen var som kvitterade matchen.
Joey Cora.
Joey Cora var det som nu är expert på MLB TV, tror jag.
Mm.
Eller ESPN. Och... sen så en Seattle-ikon, Ken Griffey Jr., slidade in the winning run. Mr. Fjunmuppe,
ja,
kan man säga. Han gjorde konst av att ta Fjunmuppe.
Ja, men fin konst och bakåtvänd kepa.
Jajamän. Men i samband med det här då så blev ju en Seattles radiokommentator väldigt känd. För att hans referat av just den här The Double är... oerhört känt, och människor i Seattle håller nog hans referat lika högt som själva spelet.
Mm, det tror jag.
Och det var en av de främsta anledningarna till att han 13 år senare fick en utmärkelse av Baseball Hall of Fame då, för hans exceptionella bidrag till baseballen i egenskap av radiokommentator.
Så är hans namn Dave Niehaus?
Nej, det kanske du gjorde, förlåt. Nej. Dave Niehaus, ja. Det är hans namn känner alla i Seattle till.
Ja, det är de faktiskt. Och den låten som vi tänkte avsluta med här är bär faktiskt Dave Niehaus klassiska ord som titel. My oh my. Och med de orden så låter vi Macklemore och Ryan Lewis ta oss in i helgen. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi. Shabba ranks på er.
Shabba.
to sit with my dad in the garage. The sawdust, that pine saw in the moss. Around every spring, when the winter thaw, we'd huddle around the radio, twist the broken knob. 7:10 a.m., no KJR. Daily house, this voice would echo throughout the yard. Couldn't have been older than 10, but to me and my friends, the voice on the other end might as well have been God's. 1995, the division series. Eggers at the bat, bottom of the 11th inning. Got the whole town listening, swung on and belted. The words distorted, Joy Corps rounds third. Here comes Griffey, the throw to the plate, not in time. My oh my, the Mariners win it. Yes, fireworks, they lit up that ceiling in the King Dome. We had just made history.
Has run on the line, that left field line for a base hit. Here comes Joy. Here is Jordan at third base. They're going to wave him in. The throw to the plate will be late. The Mariners are going to play for the American League Championship. I don't believe it. It just continues. My, oh my.
Lace and woven, barely holding that stitch. Creases of time amongst the grime and the grit. Where the leather used to pound his fist. To some it's just a mitt, but see that glove was him. Yep, tell me stories on the field with that sun-stained rim. Blood under my chin, he taught me how to spit.
Och läste du det i veckan? Och läste du det i veckan?
Yeah, we were like the sandlot after.
Kan vi göra ett? Ja, tack John för de goda orden måste du väl säga först.
Ja, ja. Det måste jag göra. Vi tar om den också. Tredje gången, det är första.
Ladder. Alltså om man slår från vänster sida så ja, kommer den ofta ut på left field.
Nej, på right field.
Jaha, vad frågar du? Jag skulle inte ta in dig. Du får fortsätta, du får börja om på den här.
Så blev jag en av Seattles radiokommentator.
Mm.
Nej, inte jag precis, för helvete.
Ja, det var rätt många gånger för alltså. Jag ska bara ta en sipp av kaffet.
Det har jag fan sopat i mig för länge sedan, lille. Ja. Alltså.
Är du redo?
Kommer du ofta in?
Ja. Så, vet du vad det är då? Ja, på den här bäsen. Ja,
oh.
Där satt den.
Yes.
Ännu ett avsnitt till handlingarna.